In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden tillbaka igen för andra gången denna vecka. Vi kör ju två gånger i veckan nu mer då. Två är vi faktiskt i studion också idag. Ingen Kalle Karlsson, ingen Patrik Syk, ingen Bränning, men däremot en Frida Fagerlund. Standardfrågan, hur är läget borta i England? Vi frågar det i princip två gånger i veckan nu också.
Ja, men precis. Jag är med alldeles för mycket nu, har jag insett. Snart måste jag ta en paus så att folk får liksom detoxa från min röst. Men ja, min vardag är som den har varit de senaste två månaderna. Vädret idag är ganska varmt. Det ska bli en jättefin helg också. Så att även om det inte spelar någon roll om det är måndag eller onsdag eller lördag eller vad det nu än är, så ser jag fram emot helgen. Ja. Hur är det med dig?
Jo då, det är lugnt. Det var ju något sorts plötsligt snöfall här också, om man ska börja med det vädermässiga. Jag vet inte, ni har väl inte haft någon snö där borta, antar jag i alla fall.
Nej, det kan jag inte påstå att jag har haft.
Fan. Nej, men annars är det väl precis samma sak. Man ser fram emot helg fast det egentligen inte är en helg riktigt då, eftersom att man har typ helg hela tiden, eller på att säga. Nu sitter man och pratar där hela tiden i och för sig, så att någonting gör mig. Bundesliga i helgen. Det är någonting att verkligen se fram emot, så vi kan väl börja där, tycker jag. Tänkte väl ta oss runt, vad heter det, fotbollseuropa sedvanligt här. Till att börja med så är det ju en person som inte får vara med på den här Bundesliga-premiären nu, nämligen Augsburgs nya tränare Heiko Herrlich. Han blev anställd innan coronakrisen slog till och fotbollen hamnade på uppehåll. Och han skulle då ha gjort debut med sitt lag här mot Wolfsburg i helgen. Men han missar nu omstarten för brutit mot karantänreglerna, för att han då lämnat laghotellet under en kväll för att gå ut och köpa tandkräm. Han gick ut på en presskonferens och ursäktade sig och sa att det var dumt gjort och att han tar liksom fullt ansvar för den här fadäsen att han gick ut och köpte tandkräm då. Det finns även rapporter att han köpte hudkräm också, men det framgår inte i alla olika rewrites då. Så han missar nu.
Varför inte det? Det är ju ändå, det är en intressant
liksom
aspekt. Ja, men verkligen. Då skulle det vara för omanligt att köpa hudkräm? Kan det vara?
Du tänker så långt. Ja, det vet jag inte om man tänker så.
Nej.
Ja, men det
ja,
känns
men förlåt, alltså, fortsätt.
Jag tror nog att om man ska gå in på det här sidospåret, tror jag nog ändå att åtminstone 90% av alla fotbollsspelare på absolut högsta nivån använder någon form av hudkräm.
Ja, det hoppas jag. Alla borde använda hudkräm. Det är ju en investering för framtiden.
Precis, till och med det. Oavsett om Heiko Herrlich fick tag i hudkräm eller inte, så får han alltså inte vara med när Augsburg ska starta upp säsongen då, i och med dessa karantänregler. Och man måste ju fråga sig hur många sådana här lite dråpliga situationer kommer dyka upp under säsongen som väntar. Det känns ju som att han kommer inte vara den första och sista som bryter mot vissa karantänregler, när de särskilt är så pass hårda som de är.
Alltså man vet liksom inte riktigt heller om vad man ska tycka om sånt här. Det är väl klart att det är ju jättedumt av honom att bryta den här karantänen och bryta reglerna, men det finns ju ganska många så här diffusa regler som man tänker liksom, ja men det gör väl ingenting om jag slinker ut i 2 minuter och liksom köper någonting även om jag inte får. Man kan ju känna lite med honom, samtidigt som det givetvis är dumt när man är i den positionen som han är i, att man inte ska bryta mot karantänsreglerna. Men finns väl inte så mycket mer att säga om det än så. Ja,
men man vet ju själv när det känns, om man är iväg på någon så här jobbresa eller någonting och sen inser, just det, jag glömde packa med tandkrämen och den finns inte liksom tillgänglig på hotellet. Man förstår ju honom ändå. Man har ju suttit i sitsen själv och behöver liksom hitta något sent öppet 7-Eleven för att hitta någon dyr tandkrämsburk eller något. Men...
Å andra sidan är jag ju en av dem som aldrig har med mig tandkräm och som alltid måste gå och låna av någon annan. Och det funkar ju alltid jättebra, så jag fattar inte riktigt varför man inte kunde hitta någon kollega eller någonting som hade köpt med sig. Men ja, ja.
Väldigt bra poäng där också faktiskt. Men om vi bortser från tandkrämsproblematiken, Bundesliga-säsongen ska ju oavsett då starta upp nu. Vad är dina förväntningar, Frida, på säsongen som startar här nu? Det är ju en hel del matcher kvar och en toppstrid också som lever i allra högsta grad.
Ja, och intresset här kommer väl vara på topp nu under i alla fall en månad, får vi väl räkna med i alla fall, innan andra ligor sätter igång. Vilket är ju en fantastisk möjlighet för Bundesliga, inte minst. Och kanske hitta fler som fastnar för ligan och sådär. Det kommer ju vara lite speciellt såklart, för att alltså, en stor anledning till att jag själv uppskattar Bundesliga väldigt mycket, det är ju självklart alltså atmosfären och stämningen på läktarna som är fullkomligt unik egentligen. Men ja, vad blir det liksom kvar utan det? Men ja, samtidigt så det är ju en ganska spännande tabell med både liksom Leipzig och Dortmund där som utmanar Bayern, så att nej, det finns mycket att hämta. Inte minst så är man ju svältfödd på fotboll överhuvudtaget.
Framförallt är det ju också. Sen har vi ju, är man ju lite intresserad av att se hur våra svenskar som vi har där kommer att fortsätta. Man tänker på Sebastian Andersson och Robin Quaison, båda med i toppen av skytteligan efter de första 25 matcherna. Hur har de konserverat formen under det här uppehållstiden, och kan de fortsätta leverera på det sättet de gjorde innan? Ska ju bli jättespännande att se att vi ändå får också en viss svensk koppling i den här ligan som nu startar upp och kommer få en sån hype. Är ju otroligt trevligt.
Jag har aldrig läst så mycket eller fått svara på så många frågor om Sebastian Andersson som jag har fått göra de senaste 3-4 dagarna.
Det är så?
Ja, men just eftersom att det är så himla svältfött på fotboll, så är det väldigt många poddar och tidningar och sådär som har gjort inför grejer nu, inför uppstarten. Mm. Och skrivit då bland annat om Union Berlin. Så att jag har svarat på en del frågor om Sebastian Andersson. Lite intressant bara. Jag tror inte att det hade skett annars, att de hade varit så intresserade av att prata om just honom.
Det är ju fantastisk statistik han har för säsongen, att han nästan i princip dubbelt så många vunna luftdueller som tvåan då i ligan. Han har ju flest vunna luftdueller i hela Bundesliga på de första matcher som spelats.
Men han är ju också otroligt lång. Alltså hur lång är han? Måste vara en och, minst över 1,90 väl?
Eller? Hur lång är han? Nu tänker inte jag göra en psyk och bara kasta ut en siffra här. Nu ska vi googla. Han är 1,9 meter enligt Wikipedia här. Men det låter ungefär, ja men 90, ja. Någonstans där. Alltså, en intressant sak med honom är ju att han har ju haft, om man ser liksom den allmänna uppfattningen om Sebastian Andersson när han var i Allsvenskan, var ju att det var en ganska så här, det var en ganska intetsägande spelare. Det var ingen som stack ut på det sättet, men om man då pratar med Sebastian Andersson så är det ju en spelare som verkligen vågar sticka ut med kommentarer och så vidare. Och i princip alltid är intressant att prata med. Jag tycker att hans image han har fått kontra hur han egentligen är, liksom, det går inte hand i hand riktigt. Utifrån den erfarenhet jag har haft i alla fall att prata med honom. Jag vet inte om du håller med.
Nej, men alltså, jag håller nog med. Sen, nu vet jag ju att du är IFK Norrköping liksom, through and through. Så just därför så kan jag väl säga detta. Att jag tror alltså under åren som han var där så var väl liksom hela IFK Norrköping. Det fanns inte så många som... det fanns inte så många färgstarka profiler riktigt i laget, vill jag minnas. Och att det kanske lätt blir så då att... Om det liksom inte skrivs så där jättemycket om ett lag så kanske man försvinner lite i mängden, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår lite hur du menar på så sätt. Sen fanns det ju spelare i Norrköping som, eller det var ganska många som kunde fått, alltså utifrån då, utanför Norrköping, man hade sig, men de är ganska tråkiga, men egentligen så var de mycket mer intressanta. Men såklart att mediespeglingen har en ganska stor roll i den allmänna åsikten.
Ja, men jag tror nog det, för det är rätt ofta som man kanske har träffat en spelare som det inte har skrivit så mycket om, och så inser man, men herregud, precis som du säger då, om Andersson att, ja men gud vilken charmig och karismatisk person. Och så har inte det riktigt framkommit för att, nej, alltså det har inte funnits så mycket ljus på just den klubben som den spelaren har tillhört. Så att, nej, men det är kul att han får skina nu i alla fall.
Precis, och Union Berlin spelar dock inte nu på lördag, utan de möter ju Bayern München då lite senare till, för man har delat upp den här första omgången då efter omstarten. Så Bundes alltså i helgen. Ska vi ta oss till England då, där du sitter? Hur skulle du säga, har det hänt någonting? Det var väl ett nytt möte här i torsdags då mellan regeringen, FA, Premier League och Football League, där man diskuterade olika saker inför den planerade omstarten. Hur går snacket där borta?
Jag tycker det går väldigt mycket fram och tillbaka egentligen hela tiden. Nu är det ju sagt att, eller nu verkar det som att tränarna i alla fall, de hade ju också ett enskilt möte där de vill se, och det ska ju ha varit då José Mourinho som förde talan lite grann på en av punkterna som många håller med om, och det är ju att de vill ha fler veckor på sig att träna ihop sig och så vidare innan man sätter igång säsongen, så att det kan bli så att den skjuts fram en vecka, så att det blir, ja men om ganska exakt en månad från nu så sätter man igång ligan. Samtidigt så finns det, alltså det är liksom andra aspekter hela tiden som tillkommer, till exempel att rätt många spelare eller att det finns en del spelare som inte vill återuppta träningen till exempel, och det kan bli ett problem då om de inte vill komma dit. Jag vet inte riktigt vilka spelare det handlar om eller hur många eller sådär, utan det har bara kommit rapporter om att ja, det kan sätta lite käppar i hjulen. I övrigt så verkar det ju ändå som att man är på samma linje här, och faktiskt att polis och regering kan gå med på att klubbarna kommer få spela matcherna på sina egna arenor. Det verkar som att de har svängt lite grann i alla fall. Men ja, det är väl där vi står. Vi vet inte mycket mer än så. Och det kommer liksom nya uppgifter hela tiden. Så att det känns som att detta kan ändras på 24 timmar liksom.
Det här tränarmötet, videokonferensen, har man ju verkligen velat haft en live stream på. Alltså, jag såg att Mourinho ska väl ha sagt det till någon att, som kanske inte ville dra igång eller någonting, att om ni inte vill spela så kan ni väl sitta hemma och titta på Bundesliga istället, eller något i den stilen. Men det hade varit intressant att se det där mötet med de profilerna som ändå finns, tränarprofilerna i den ligan, sitta i en videokonferens. Det hade nog många betalat för att titta på, kan jag tänka mig.
Ja, absolut, det håller jag med om.
Ja. Någonting som däremot verkar mer eller mindre klappat och klart, i alla fall kommunicerat så, är ju att man nu har kommit överens mellan Premier League-klubbarna om att man ska få skriva vissa typer av korttidskontrakt med spelare vars kontrakt går ut då den 30 juni, vilket sannolikt då kommer bli mitt under avslutningen av säsongen, och att man då kommer få fram till 23 juni att förhandla fram då dessa korttidskontrakt som ska sträcka sig då säsongen ut helt enkelt tills Premier League är färdigspelad. Det känns väl som ett ganska logiskt drag att göra och ganska rätt drag, för det finns ju många spelare som säkert kan tänka sig att spela några extra veckor med sin klubb bara för att få ju spela färdigt säsongen helt enkelt.
Ja, men precis, och det var väl detta som var ett av de större problemen från första början när man passade ligan, och då pratades det ju om att man skulle veckoförlänga kontrakt och så vidare, och så pratar man då lite om, ja men hur kommer detta mottas av spelare, så att det känns väl rimligt att man har hittat en lösning på det problemet. Sen får man ju se, det är ju, finns ju ändå en del spelare som alltså inte har kommit överens med sina klubbar då, och sådär, så att det kan ju bli så att man att man säger farväl på inte så good terms, men det återstår väl att se hur det kommer att sluta.
Nej, det finns ju vissa namn, tänker spontant här, Vertonghen till exempel i Tottenham och David Silva i Manchester City och sådana som, det kan bli diskussioner helt enkelt hur det kommer bli, och det finns ju också andra. Alltså nästa klubb har väl någonting att säga till om i olika fall också. Så det kommer ju fortsätta vara juridiskt krångligt här under sommaren, även om man har fått någon form av besked nu.
Ja, men precis. Det är lite det jag också tänker mig. Och inte minst då, jag tror det, den spelare jag tänkte främst på var en sån som Willian, som man vet med säkerhet kommer att lämna Chelsea och som har varit eller haft diskussioner med Arsenal, och det är ju andra klubbar som också har nämnts kring honom. Så att ja, vi får se om det blir... precis som du säger, om det blir problematiskt eller om det kanske löser sig fint. Jag vet David Silva i alla fall, han har ju uttryckligen sagt hela tiden att han kommer inte ta något beslut förrän säsongen är helt färdigspelad. Så där kan man ju räkna med att det kommer gå ganska lugnt till i alla fall.
Ja, någonstans det faktiskt går ganska lugnt till just nu, det är ju ändå Spanien, på tal om David Silva också. Det fortlöper helt enkelt då de här olika faserna man har tills man ska börja spela fotboll igen. Och fas 3 då av denna flerfacetterade process inleds då på måndag, där man plötsligt kommer nu få träna med 10 spelargrupper på olika delar av planen. De ska dessutom ha olika färger, en vit boll och en rosa boll ska det vara också enligt då reglementet. Och dessutom är det nu tillåtet med tränarinstruktioner då på planen att träna för Quinn och säga vad de ska göra, si och så. Så det känns ju som att det rullar på ganska smidigt i Spanien i alla fall, inte mycket annat att berätta därifrån i övrigt. Italien däremot är det ju inte lika smidigt. Även om italienska fotbollsförbundet och den italienska regeringen till slut nu kommit överens om ett medicinskt protokoll för återstarten av Serie A, det skedde tidigare i veckan, men flera klubbar har ju redan motsatt sig då den här överenskommelsen, baserat på reglerna helt enkelt för hur det ska bli ifall någon visar sig vara smittad med covid-19. Till exempel att den här regeln som finns nu ska ge då en automatisk 15-dags karantän för hela spelargruppen ifall någon då får viruset. Och det här har man ju då flera klubbar, enligt uppgifter bland annat Inter, Milan, Napoli, Fiorentina, Cagliari, Verona, Atalanta, Sampdoria, Genoa är de jag ser på listan som jag skrev ner här, har motsatt sig detta då. Och för att problemet är ju att om du ska hindra att någon blir smittad så måste du ju isolera truppen. Och då blir det ett jättestort träningsläger, och vissa klubbar, bland annat Inter, menar då att det är ju helt logistiskt omöjligt att genomföra en sånt isolerat träningsläger på de träningslokaler man har. Hur ser du, det är ju ingen lätt fråga du får här nu överhuvudtaget, det är ingen som kan svara på den här frågan, men hur ser du, Frida, på det här, att det är ju problematik att isolera en grupp på det här sättet också, och att kräva att man ska kunna isolera en grupp på det här sättet?
Jo, det är det absolut, och jag vet att vi har lyft det i flera avsnitt, eller att jag själv också har gjort det, att Det är väl klart att det kan komma till en punkt att även om man kommer igång med allting och det ser ut att gå ganska smärtfritt ett tag, så sitter man ju och väntar på att någonting ska ske som gör att de måste antingen pausa ligan igen eller att de måste vidtas andra åtgärder. Så att jag har förståelse för att man tycker att det känns liksom ologiskt att när man återgår till att liksom försöka dra igång igen, och trots att det finns så många potentiella hinder. Sen samtidigt så måste man kanske ta chansen också. Alltså det står väl lite för mycket på spel möjligtvis, från att man liksom inte ska bromsa det här helt. Men det är ju en jättesvår fråga. Man är så trött på detta egentligen.
Nej, jag håller helt med.
Man kan inte, det är bara spekulationer hela tiden. Och det är ju, i hela världen är det spekulationer. Det är ingen som riktigt vet alltså hur det kommer att se ut om 2 veckor eller 3 veckor eller 4 veckor. Alltså man får bara försöka ta det dag för dag. Sen se till så att man liksom håller koll på situationen hela tiden och följer utvecklingen. Det finns inte så mycket annat man kan göra.
Jag tycker det här låter ganska rätt att börja spekulera om något roligare istället, nämligen silly season-rykten som den här podden då egentligen ska handla om. För jag håller helt med.
Där gillar vi att
spekulera. Det är mycket roligare att spekulera i, och det, även om vi inte vet någonting där och är på lika djupt vatten där, så är det ändå lite roligare såklart. Ska vi börja med Zlatan? Det har ju ändå kommit nya uppgifter här med klassiker också. Corriere della Sera skriver i alla fall att Zlatan lämnar Milan efter säsongen, att han har nu bestämt sig enligt den här italienska tidningen, och då har han bestämt sig för att ge allsvenskan en chans med Hammarby, verkar det som också. Vi var ju inne på det förra veckan att det känns ju inte osannolikt, men det känns väl som att det bara blir sannolikare för varje liten nyhet som kommer just nu, eller?
Ja, nej, men jag tycker väl det. Att det är ganska mycket som pekar på det. Och precis som vi sa då så känns det väl inte helt orimligt att han i ämbetet av delägare faktiskt tycker att det vore ganska kul. Men ännu en liten titel. Och inte minst då en allsvensk titel. Så att, nej, men det känns väl fullt rimligt att det kan bli av.
Mm. På tal om återföreningar, det kan man väl ändå säga att det är efter att han ändå har tränat och spelat matchbaserad träning eller vad man nu vill kalla det officiellt, och där man hade mot Frej där. På tal om återföreningar i alla fall, Jorginho ryktas ju till Juventus just nu, för att Sarri vill ju då ha tillbaka Jorginho som han hade i tiden i Chelsea, och enligt Sky Sports ska då Sarri var helt inställd på att han ska få tillbaka Jorginho. Och gissa vad? Och gissa hur? Genom en swap deal såklart. Och då ville Juventus inkludera en viss Miralem Pjanic i den dealen. Som ju har ryktats väldigt mycket till Barcelona bland annat. Vad säger vi? Frågade ju om Pjanic kontra Artur i förra avsnittet. Och vi frågade istället Pjanic kontra Jorginho. Vad säger du om det, Frida?
Alltså jag har ju ganska svårt att se att Lampard skulle vilja släppa Jorginho. Med tanke på att... alltså han har ju varit en av de absolut viktigaste spelarna i Chelsea under den här säsongen och är en av de här ledartyperna som Chelsea verkligen behöver, med tanke på att man har så himla många unga spelare i laget. Det är ju Jorginho och Azpilicueta som är liksom Chelseas lagpappor, känns det lite som. Å andra sidan så har de ju ett litet problem där på mittfältet, för att Kovacic har också gjort en fantastisk säsong. Och Kovacic och Jorginho är väl i min mening alltså det mittfältsparet som har fungerat bäst egentligen. Kanté har ju varit skadad väldigt mycket, och sen när han, alltså de matcherna han har varit med i, alltså han är alltid bra, men Lampard har haft lite problem med att liksom hitta rätt balans utan att behöva liksom utelämna någon spelare och så vidare. Så att det har ju pratats en del om att Chelsea möjligtvis kan släppa Kanté. Så jag vet inte riktigt om det skulle kunna vara så att om Jorginho själv vill till Juventus, att de släpper honom då, och sen så försöker Lampard förlita sig på att Kanté kommer att vara hel större delen av nästa säsong, eller ja, nästkommande matcher, eller hur man gör. För jag tror i alla fall att han kommer nog inte släppa ifrån sig Jorginho hur enkelt som helst.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tror jag inte.
Nej, det känns ju samtidigt som att alltså, ja, du får väl lite extra cash också plus en Pjanic, men det känns som en Jorginho sett i den mittfältskonstellation Chelsea har idag passar ganska mycket bättre, för han bidrar med en väldigt specifik sak på den sättet vad kanske Pjanic skulle göra i ett Chelsea då. För jag tror att Jorginho har ju växt också, tycker jag, under säsongen. Det var ju tidigare under Sarri så var det ju mycket snack om, ja men han slår ju bara Siljas passningar och kommer ingen vart. Men jag tycker ändå att han har utvecklat sitt spel och blivit en bättre spelare under Lampard också och fungerar bättre. Och man märker både på Jorginho och Kovacic hur de ändå har växt in i att spela i Chelsea på ett helt annat sätt. Så jag har svårt att se att man skulle vilja göra sig av med Jorginho, precis som du säger. Men om man tittar på Pjanic i alla fall, så verkar Juventus vara helt desperata på att göra sig av med honom i alla fall. Och det verkar vara väldigt många klubbar som vill ha honom då. För vi ska väl kasta in Paris Saint-Germain i den här mixen också. För de ska tydligen också vilja ha Pjanic enligt Sky. Och då är det då Leandro Paredes man tänker byta bort då. Istället mot Pjanic. Det är ju alltid ett byte, ska ju tilläggas. Men Pjanic kommer aldrig betala pengar för det. Ska byta spelare här. Och,
ja, men det är nog ingen slump ändå att det är mycket bytesaffärer. Det har nog säkert att göra lite grann med coronaviruset och alltså klubbarnas ekonomiska situationer.
Ja,
jag tror att vi kommer att få se ganska många rykten om just swap deals.
Det känns ju spontant som om Juventus får välja mellan Jorginho, Artur och Paredes, så känns Artur som ett solklart val, skulle jag personligen tycka, även om det verkar som att Sarri då kanske föredrar Jorginho. Det återstår att se. Pjanic verkar inte bli kvar i alla fall, det är ju en sak som är säkert. L'Equipe skriver också om Paris Saint-Germain, när vi ändå var inne på dem, att de har gett in i jakten på Kalidou Koulibaly från Napoli. Då Thomas Tuchel verkar vilja ha in en extra mittback då till manskapet när Thiago Silva då, när hans kontrakt går ut, förväntas sluta. PSG kan ju dessutom börja figurera lite på marknaden på ett annat sätt, i och med att deras säsong är redan avslutad. De har ju redan ställt in ligan och de är redan krönta mästare. Så de kan ju bara köra här. Vad säger du, Frida, om Koulibaly till PSG? Tror du att det hade varit någonting som passat för dem?
Ja, det är väl ingen som tackar nej till Koulibaly.
Nej, det är väl i för sig sant, ska vi tilläggas.
Han är ju otroligt het på marknaden, kan man konstatera. Och absolut, det är väl klart att man hade kunnat se honom i PSG. Jag har inte sett något uttalande från honom på den senaste tiden. För att oftast kan man ju ändå när en spelare blir intervjuad, de flesta säger ju sådär, det vore en dröm att spela där och där. Men ibland så kan man ju avläsa lite grann vad de själva har för ambitioner liksom med nästa steg i karriären. För de brukar ändå slänga in en liten flört sådär möjligtvis till någon klubb eller liga. Så jag vet inte riktigt var hans tankar ligger. För att han, jag skulle kunna tänka mig att han har ganska många val här. Ifall han nu vill flytta på sig. Och det kan man ju tänka sig att han vill.
Ja, det är väl den ekonomiska aspekten som hindrar, och att förhandla med De Laurenti som liksom ordförande och makthavare i Napoli är ju inte det lättaste heller. Så men för Koulibaly, intresset finns ju, men det är ju frågan är hur mycket Napoli är villig att sänka priset sett till coronasituationen, om vi säger så.
Ja, sen antar jag att de engelska klubbarna är ju alltid kända för att ha mycket pengar, och det vet liksom säljande klubbar också, och försöker trissa upp priserna ännu mer. De kan ju å andra sidan, engelska klubbar kan ju också hänvisa till corona nu som ett litet hemligt vapen i förhandlingarna. Så att nej, men jag betvivlar inte att det är väldigt många klubbar som hör av sig och vill ha honom, för han är ju fulländad på ett sätt som är ganska svårt att hitta i en mittback nu för tiden. En mittback måste vara bra på så himla många olika grejer, och det finns oerhört få mittbackar i världen som liksom besitter samtliga egenskaper. Så att nej, vi får väl se var han hamnar.
På tal om det du nämnde om att man ofta ska urskilja någonting i vad en spelare säger, så kan vi ju titta på det som Pierre-Emile Højbjerg har sagt. Att han vill spela på en ännu högre nivå än jag är på för närvarande, men relationen mellan mig och Southampton är fantastisk. Det känns ju som ett ganska politiskt korrekt svar i ett läge där lag som Tottenham och Everton kopplas samman då med honom.
Ja, absolut. Jag såg detta ryktet, för det var ganska länge sedan det dök upp där först. Med
ja, det har ju pratats om ett tag.
Ja, men precis. Och, det enda som fick en liksom att reagera, det var att jag vet att i den artikeln jag läste så stod det att Mourinho är inte... Mourinho och Ndombele är ju än så länge kanske inte en perfect match, så som man har sett utifrån i alla fall. Och Mourinho har ju också varit ute och klagat lite på Ndombele och hans attityd, och också att han ska ha varit för rädd för att bli skadad, eller att skadan har satt sig psykiskt på något sätt. Jag vet inte om man ens lyckades reda ut det där till slut, men
bara Mourinho vet.
Men skulle man då, man tänker sig att man skulle släppa en Ndombele och plocka in Højbjerg, så tycker ju inte jag att direkt att det är ingen förbättring av Tottenham. Så att av den anledningen så har jag svårt att säga att det skulle ske. Det är klart att Højbjerg som en liksom truppspelare möjligtvis i så fall skulle vara en idé. Men jag har ju svårt att säga liksom att Tottenham skulle se honom som en ersättare eller så till en Ndombele på det sättet. Det tycker jag väl inte.
På tal om, Højbjerg känns ju som någon form av budgetalternativ i ett läge där du inte riktigt har råd att värva tyngre, även om han säkert skulle kosta sin slant också, sett till att du värvar från en Premier League-kollega. Om man tittar på just budgetalternativ så sägs det ju att Manchester United tittar på en Rabi Matondo från Schalke 04, detta enligt Manchester Evening News. Och där då som någon sorts kortsiktigt, eller kortsiktigt är det väl inte om man är 19 år, utan det är väl värvat för framtiden. Men i alla fall som ett B-alternativ till att gå för Jadon Sancho den här sommaren. Jag ska väl ärligt talat säga att Rabi Matondo är ett helt nytt namn för mig. Jag vet inte, Frida, har du hört talas om den unge engelsmannen väl till och med?
Nej, alltså Manchester Evening News skrev om honom för en tid tillbaka sedan, och då googlar man ju liksom namnet och kollar upp honom lite. Man tycker sig se en trend i United som är ganska så hälsosam ändå, att det är många sådana här unga spelare som kopplas till klubben. Vilket förstås är uppfriskande, för det måste ju innebära att de liksom tänker just alltså långsiktigt i sina rekryteringar, vilket man får se som positivt. Så att det kan väl mycket väl ligga någonting i det här. De plockade ju Bellingham för det var ju inte så länge sedan heller.
Ja,
så att det är ganska många sådana unga talanger kring Manchester United just nu.
Ja, och Daniel James till exempel, om man ska ta ett av de mer namnkunniga talanger man har plockat, är ju ett exempel på när man gör väldigt bra affär i ett sommarfönster. Kostar inte allt för mycket egentligen, men går in och visar att han är en högst kapabel Premier League-spelare redan nu. Otroligt talangfull och intressant spelare, tycker jag personligen. Så att man verkar ju ha koll på det där med scoutingverksamheten. Frågan är dock, kan man behålla Angel Gomez? För det finns ju en del unga talanger redan i United. Det pratas ju i brittiska medier om att Chelsea uppges vara nära att sno åt sig Angel Gomez då från United. Angel Gomez som inte fått så mycket A-lagschanser. Vad säger du om det, Frida? Angel Gomez, är det något att sno åt sig, eller är det något som United måste beskydda, eller vad tycker du?
Ja, alltså jag vet inte riktigt hur mycket det har varit spel för gallerierna och inte. För jag vet att under hela säsongen egentligen så är det väl framförallt hans rådgivare som har varit ute, och de ska inte vara speciellt nöjda med de här kontraktsförslagen som Gomez har fått, och tycker att han förtjänar mer pengar. Och jag har inte riktigt förstått om det bara är så att man försöker liksom trissa upp kontraktsförslaget liksom, eller pengarna man har erbjudits, eller om han faktiskt liksom kommer lämna. Men det är väl klart att Chelsea är en sån klubb som kanske hade passat honom ganska bra i så fall. Han är ju ganska kort för det första. Jag tror inte att han är mycket längre än vad jag själv är, och väldigt teknisk och sådär. Så han är ju en spännande spelare på så vis. Så det är väl mycket möjligt att det kan bli av. Frågan är väl egentligen hur gärna Manchester United vill behålla honom. Eller om man kan tänka sig att vara villig att släppa honom till en konkurrent. Bollen är väl i Uniteds korg.
Ja, man har ju någon sorts Lex Paul Pogba här också. Man tänker på en talang som han släppte och sen köpte tillbaka för en miljard x antal år senare. Nu är det svårt att se att Angel Gomez kanske utvecklas på samma nivå, men man vet ju aldrig helt enkelt. Vi får se hur United agerar där. Deras lokalkollega eller lokalkonkurrent Manchester City har enligt Evening Standard sagt att man säljer Leroy Sané denna sommar om rätt pris kommer in helt enkelt, och Sané inte vill skriva på ett nytt kontrakt, förutsatt då att man får in rätt pris och att man vill egentligen behålla Sané, men om man inte skriver på, så vad ska man göra liksom? Säger du om det? Känns väl som det vettiga i det här läget. Man kan ju inte hålla kvar en spelare mot sin egen vilja, och det är ju ändå, pengar kan ju bli ganska viktigt att få in också i dessa tider dessutom, så att om man kan få lite pengar för Sané kanske det ändå är rätt läge att sälja i sommar.
Ja, absolut. Och som sagt, detta är ju en affär som har pågått hur länge som helst, och som skulle ha skett redan i augusti om han bara inte hade skadat sig. Så att det känns väl som det naturliga egentligen, att alla parter blir nöjda. Så får vi se om Bayern vill hosta upp pengarna eller inte. Men man kan väl tänka sig att de också vill ha in en sån spelare som honom, och som är tysk inte minst. Alltså det betyder säkert en del också, och de i deras generations pågående generationsväxling och så vidare. Så att, nej, vi kan nog räkna hem den, tror jag.
Ja. Man har ju, i Bayern skulle det vara skönt att få in också någon spelare som verkligen man köper in, som är tänkt att liksom ligga bakom deras offensiv, en föryngning dessutom. Nu har man ju fått förlita sig lite på lånedeal som inte blivit några köp i slutändan, trots köpoptioner tidigare. Coutinho är ju där nu och är, har man ju redan gjort klart att man kommer inte behålla honom. Och innan det så var det ju en viss James Rodriguez. Och med det sagt, James Rodriguez nu i Real Madrid får inte så mycket speltid, haft skadeproblem. Och enligt colombianska källor då, den colombianska journalisten Javier Hernandez Bonet på Blue Radio. Ni får tolka den här källan bäst ni vill och värdera den. Men han säger i alla fall att samma källa som sa till oss när han flyttat till Bayern München har sagt att operationen är 80% klar. Vilken operation? Jo, den som ska ta honom till Atletico Madrid istället för Real Madrid. Pratades ju om det här förra sommaren också. Frida, vad tänker du? James Rodriguez i Atletico Madrid, känns det som en spelartyp som passar för dem att få in?
Ja, nej, men det är det väl kanske då. Det har ju snackats mycket om det här med om kommer liksom Partey, kommer han lämna eller kommer han vara kvar? Känns väl ganska naturligt då att det ryktas om spelare in också. Så att det är väl inte omöjligt att det skulle kunna ske.
Ja, det enda man tänker spontant är att det känns som med Atletico, om man tittar på gamla Atletico eller det som Simeone gjorde till liksom ett storlag, så var det ett lag där man sprang som en idiot mer eller mindre oavsett vilken position du var på. Det krävdes hårt jobb oavsett. Jag ser ju inte James Rodriguez som den hårdjobbande spelaren på det sättet. Samtidigt så är han ju onekligen en spelare vars kvaliteter Atletico inte riktigt har. Och det spelare som skulle kunna ta dem till någon sorts nästa nivå nu när man ändå har ett lag kanske lite mer baserat på tekniska, passningsskickliga spelare man kanske hade tidigare. Så att det känns ju logiskt, och flytten Real till Atletico är ju inte lika infekterad som till exempel Real till Barca också. Så att det känns väl som att det, även om eftersom du pratade om det även förra sommaren, så det kan nog mycket väl vara på gång oavsett trovärdigheten på denna colombianska radiostation. Lyssnarfrågor tycker jag vi avslutar med. Och vad har vi där då? Vi kan väl se vad Patrik Magnusson frågar här. Vad händer med Theo Hernandez? Kan väl omöjligt vilja stanna i Milan, följt av en intern diskussion här i våran tråd om huruvida han är tillräckligt bra eller inte för Milan. Och jag kan väl säga så här att ja, defensivt så tycker jag han brister, och jag har väl alltid haft någon sorts, Theo Hernandez för mig har alltid haft en spelare med lite disciplinproblem också, men det är också väldigt baserat på den tiden man såg honom i Real Madrid. Sen i Milan har han gjort det fantastiskt bra, men jag kan också säga att det beror väldigt mycket på hur Milan fortsätter att utvecklas nu under Pioli och så vidare. Att det avgör nog ganska mycket hur Theo liksom resonerar, eller?
Ja, och det kom väl, alltså först kom det något rykte om att PSG skulle vara intresserad.
Ja, precis.
Intresserad av att värva honom. Men sen så gick ju agenten ut där och liksom slog ner det ryktet direkt. Men tillade att ja, men det finns många intresserade klubbar av honom, men han trivs väldigt bra i Milan, så det ska krävas någonting, ja, alltså någonting riktigt stort eller riktigt bra om han ska kunna tänka sig att lämna. Så det verkar väl som att han för tillfället är ganska nöjd med den situationen han är i.
Ja, jag tycker han nästan ska vara det också. Att det känns som att han verkligen fått en ny start i Milan och verkligen kommit i sin rätta och fått liksom värderas på ett sätt som är viktigt för honom, tror jag, som spelare också. Så det är så svårt att se att han ska dra från Milan redan nu i sommar i alla fall. Det känns också för en allt för viktig spelare för Milan att släppa i det här läget. Om vi går vidare här, Simon Johansson frågar: kommer Moussa Dembélé vara en startspelare i United till hösten om värvningen blir av? Jag ska tillägga att det har ju ryktat lite löst om att Moussa Dembélé ska vara på väg in till United, det vill säga Lyons unga anfallare som överryktades till Chelsea i vintras. Ja, om han värvas in så blir han väl det, eller?
Ja, sen som sagt så jag har inte sett så mycket om honom de senaste månaderna. Hans namn har liksom inte alls figurerat, alltså lika frekvent som många andras namn. Vilket får en att anta att det kanske har svalnat lite. Det är ju alltid många spelare som ryktas till Manchester United, men, och det är ju ganska få då som det faktiskt finns konkret intresse bakom. Så att, jag har inte sett så mycket kring honom alltså på sistone, vilket då kan indikera att United har liksom ögonen på andra spelare, framförallt just nu.
Mm. Ja, och sen är det ju så att, att värven Moussa Dembélé skulle kosta, för då förhandlar du med Olas, presidenten i Lyon. Och jag vet, minns fortfarande från i vintras när han ryktades till Chelsea väldigt mycket, och Lyon officiellt då med ett citat från Olas gick ut på sociala medier och sa att nej, det blir ingenting, och Moussa Dembélé kommer gladeligen att fullfölja sitt kontrakt i klubben, punkt. Och det kommer kosta, ska vi säga, om man nu skulle försöka gå för Dembélé, även om det är en jätteintressant anfallare. Ska vi se här, Carl M, vi var inne lite på Partey här, så att han säger, berätta mer om Partey för oss som har dålig koll på honom. Varför drömvärvning för Arsenal och Manchester United, och hur passar han in? Ja, vem vill du börja, Frida?
Ja, nej men alltså, framförallt så är det ju en sån där mittfältare som både är väldigt duktig, alltså som defensiv balans, men som också kan, alltså är duktig på att ja, alltså spela upp bollen också och spela längre fram i planen, så att han är liksom mångsidig på det sättet, och det är ju egentligen, skulle man kunna säga, vad United är ute efter ju faktiskt, alltså om man tänker att alltså Pogba och Fernandes då finns som alternativ, så behöver man ju någon som är lite mer alltså defensivt stabil, så att säga, och det är väl klart att de spelarna som har funnits tillgängliga nu har gjort det ganska bra. Jag tänker inte minst på Fred då, som har blivit djupt kritiserad men som har spelat upp sig en del. Men Partey vore ju förstås en alltså, enorm uppgradering. Och det är inte konstigt att det är många klubbar som är ute efter honom. Alltså Arsenal också då, som sägs till och med ha liksom, fört lite diskussioner och sådär. Det är väl klart att de också vill ha in den typen av spelare. Så jag vet inte om du har mer att tillägga.
Nej, jag håller med. Alltså, Partey i början i Atletico-tiden var ju en spelare som Simeone ofta kastade in för att liksom stänga matcher. En defensiv, säker mittfältare, en bolltrygg mittfältare. Men man har också märkt senare år hur Partey har lagt till så otroligt mycket saker i sitt spel. Att han är ju otroligt komplett som inne mittfältare. Han kan bidra oerhört mycket offensivt och ett ruskigt skott. Jag minns någon match jag såg honom när han spelade för Ghanas landslag när han mötte Japan. Och Partey då spelade 10 som nästan släpande forward. Och han var helt fantastisk. Och man bara, oj, jaha. Thomas Partey kan göra sånt här också. När han får liksom mer frihet och mer utrymme än vad han kanske får i Atletico med andra stjärnor runt omkring sig. När han får vara stjärnan i ett lag. Att det är en fruktansvärt intressant, duktig spelare. Och det är såklart en drömvärvning för både Arsenal och United, skulle jag säga också. Mm. Slottar väl in ganska bra på Albins förundran här om topp 3 möjliga partners enligt honom till Bruno och Pogba. Och då tycker jag Thomas Partey fungerar som handen i handsken på en sån roll. Ja, det är väl ungefär där vi hinner med idag, skulle jag säga.
Ja,
ja, Sillypodden är ju tillbaka sannolikt. Ja, vi ska inte utlova veckodag, men i alla fall i början av nästa vecka är väl planen. Får se vilka som är med då, om det blir. Kanske du och jag, Frida, är väl möjligt tillbaka.
Ja, som sagt, jag har full förståelse om folk har tröttnat på mig nu. Absolut.
Jag tror att de har hunnit tröttna på min östgötska snabbare, om vi säger så.
Ja, jag vet inte riktigt det. Ja. Det är nog jämnt skägg, tror jag.
Om ni inte tröttnat så ses vi nästa vecka. Ha det gott. Hej då.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you trust never and I say. Trust. Trust never and I say. So make that clear.
No X, no homeless.
So make that clear.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's it. Wrong information. Wrong information. I think that worked for.